Så att du är här. Tack att du känner varenda en av oss som är här idag. Du vet precis vilka vi är och hur vi mår, hur vi har det. Och vad vi sitter och tänker på just nu. Tack för att du vill möta oss idag. Tack att du vill tala till oss idag. Att du har ett ärende till oss. Därför att du är intresserad av oss var och en. Du vill, precis som Andreas sa här tidigare, att du vill umgås med oss. Du vill vara med oss. Och tack att vi får tillsammans nu vara med dig. Och jag ber att du skulle öppna ditt ord för oss. Att du skulle öppna våra öron så att vi hör vad du vill ha att säga idag. Tack att du hör oss när vi ber. Amen. Vem är det vi följer? Vem är det vi följer? Och vad betyder det att det är just Jesus vi följer? Och det här kan man ju säga otroligt mycket om. Vi kan titta på Jesus som herden som han beskrivs som och se vad innebär det för oss att följa herden Jesus. Vi kan titta på Jesus utifrån att han är Guds son och tänka, vad innebär det att vi följer Jesus som Guds son? Eller vi kan titta på Jesus som våran räddare och ställa oss frågan, vad innebär det för mig om jag följer Jesus som är min och vår räddare? Men idag skulle jag vilja titta på vem det är vi följer. Utifrån en profettext i Gamla testamentet. Och jag vill göra det lite granna i ljuset av allt det som händer i våran värld just nu. Och jag dröjer mig kvar fortfarande i advent- och jultexterna. Och ska läsa ifrån Jesaja kapitel 9 tillsammans med er idag. Vers 2-7. Och van bibelläsare, de känner igen den här texten, för den återkommer vi till väldigt ofta, särskilt kring advent och kring jul. Och vi läser ifrån Jesaja 9, vers 2. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga. Du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar och detta är hans namn. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig Fader, fredsförste. Och väldet ska bli stort. Fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Och Jesaja, han är ju en liksom utav de här, vad ska man säga, grundprofeterna eller liksom portalprofeterna i Gamla testamentet. Han är en av storprofeterna. Det är ju så här att man delar upp profeterna i Gamla testamentet i storprofeterna och i småprofeterna. Och det har liksom med hur mycket utsager de hade, hur stora böckerna är. Så det har ingenting liksom med rangordning att göra. Men Jesaja, han kom med många utsagor. Och redan i kapitel 7 i Jesaja så kan vi läsa, och där står det om att en kvinna ska bli havande, hon ska föda en son och hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Och han, det här barnet, ska på flera plan förändra den här världen, säger Jesaja bland annat. Och har du Bibeln med dig idag eller har med den i telefonen eller sådär, så stanna kvar här i Jesaja, för vi ska titta på den här texten och så vill jag säga några saker kring det. Profeten Jesaja, han är verksam i Judarike ungefär 700 före Kristus. Och det är i en av de mest allvarliga och ödesdigra epokerna av sitt folkhistoria, då folket om och om igen vände Gud ryggen och Guds tålamod höll faktiskt på att ta slut. Och de hotades av den mäktiga assyriska armén. Det var väldigt oroligt i riket. Och det gick ut för både riket och folket. Och in i den situationen så sänds Jesaja. Och i den här texten så lyfter han fram 4 bilder som jag skulle vilja stanna upp vid. Och jag vet inte, eller jag tror och gissar mig till att de allra flesta här inne någon gång har varit i ett alldeles kolsvart rum. Och så liksom hur man försöker att treva sig fram där i mörkret, och det är väldigt svårt att veta hur man ska gå, och man är rädd att man ska snubbla på någonting och liksom gå nästan lite så här. Och vilken skillnad det blir sen när man tänder lampan och ljuset lyser upp rummet, och helt plötsligt så kan man orientera sig i rummet på ett helt annat sätt. Och det är vad Jesaja säger här. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över den som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Alltså Jesaja talar om ljus i en mörk tid. Han använder bilden av ljuset. Den andra bilden är glädjefest. Det var ju så här att Israels folk, de firade en hel mängd av olika, vad ska man säga, högtider och sådär. Och en av den populäraste och liksom mest gladaste av de här högtiderna, det var skördefesten. Och det är någonting man firar än idag, judarna. Och det här hölls på hösten, när skörden hade, liksom all frukt och allt det här hade skördats. Då höll man alltså en skördefest, en glädjefest. Och det här, i den här texten, så blir ju det här en stark profetisk bild av vad Gud ska göra. Och det är ingen tillfällighet av att bilden av just en skördefest används. Bibeln använder ofta liksom organiska bilder, alltså bilder som har med naturen att göra. Och det är väldigt bra bilder om man tänker efter. Och vi vill ju att allting ska hända nu. Vi lever i en sån tid. Nu ska det hända. Vi har liksom inga tålamod. Vi vill ha tålamod nu. Vi vill liksom inte vänta på någonting. För vi lever liksom inte i en tid med rytmer och cykler som man gjorde i ett bondesamhälle. Utan vi lever mer i det här nu. Men grejen är ju att det behöver vattnas. Det behöver rensas för att det liksom ska bli en växt. Det är ju så växt sker över tid. Och det är också det här, den här texten, vi säger glädjefesten, alltså glädjen växer också över tid. Och vi hatar att vänta, eller hur? Det är det värsta vi vet. Men om det ska bli något, måste det liksom få växa sakta. Det sker en växt. Det tredje ordet är frihet. Jesaja talar här i texten om att ni ska slippa den här förtryckaren. Tänk att få tala in det i till det här folket som hotades av den assyriska armén. Ni ska slippa förtryckaren. Och det gäller också idag. Vi ska slippa förtryckaren som härjar i ditt liv. Som härjar i världen just nu. Och texten säger att den här piskan ska bryta sönder. Alltså det finns en gräns för smärtan. Det finns en gräns för djävulskapen i våran värld. Och Nya testamentet säger på flera ställen, men bland annat i första Johannesbrevet 5, kapitel 5 där, säger den att världen är i djävulens våld. Så beskrivs det, att världen är i djävulens våld. Och så säger texten här i Jesaja att Midjan ska besegras. Alltså inte den här Midjan, utan ett område liksom. Midjan ska besegras. Och det här är en väldigt intressant parallell. Och jag vill säga lite grann om just det här att Midjan ska besegras. Och det sammanhanget berättas om i domarboken. Och nu är vi ungefär 1000 år före Kristus i tid. Och det handlar om Gideon, en man. Och det står att mitt i hans vardagsliv när han håller på så kommer en ängel och säger till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Och så får han uppdraget att rädda Israel ur midjaniternas våld. Och Gideon, han tvivlar på att han skulle klara av det här. Men när Gud säger att han ska vara med honom och att han kommer att slå midjaniterna, då går Gideon till slut med på det här. Och så liksom drar Gideon ihop en hel armé. Men Gud, han vill minska storleken på armén. Han vill göra den mindre. Och poängen med det här, det är att ingen ska tro att det här händer liksom med muskler eller med supermakter eller liksom med superpower. Utan att alla ska förstå att det är Herren som ger segern. Så de här 32 000 soldaterna som Gideon drar ihop, de minskas i olika steg tills de till slut bara är 300. Och de går ut. Och jag tänker att hela det här liksom företaget luktar dårskap, galenskap. Och samtidigt så luktar det Guds under och det luktar korsets väg. Eller hur? Det är liksom som att Gud kallar Gideon att strida underifrån. Och så ger Gud seger. Och jag tror inte att det är en tillfällighet som just den här berättelsen omnämns här i Jesaja. Och vi kommer till det alldeles strax. Men det osannolika händer när Gud besegrar makterna genom att komma underifrån. Han gör alltid så. Det fjärde som lovas i den här texten, det är fred. Krigskläderna ska förtäras. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod ska brännas. Och fredens första ska upprätta sitt rike. Och det är som sagt ett rike som ska komma underifrån. Som kommer oansenligt. Det är ett rike där man segrar genom att lida. Här vinner man genom att offra. Och man botar genom att blöda. Så går det till i det här annorlunda, lite liksom upp och ner eller bakåtvända rike som antyds här. Nu har vi ju liksom lämnat advent och jul bakom oss, men jag tänker på en väldigt omtyckt adventsalm, Bereden väg. Och en av verserna går så här: Ej kommer han med härar och ej med ståt och prakt, Dock ondskan han förfärar i all dess stolta makt. Med andens svärd han strider och segrar när han lider. Välsignad var det han som kom i Herrens namn. Alltså, det här riket kommer underifrån. Men det kommer med fred. Och på den här tiden så var det vanligt att man gav kungar hedersbetygelser och liksom pampiga namn. Det är inte ovanligt med såna här titlar som vi ser i den här texten på Jesajas tid. Men det gjorde man inte i Israel. För man tillskrev ingen annan än Gud de där namnen. Och när profeten Jesaja utlovar en kommande kung på det här sättet, så talar det om vad Gud ska göra som ingen vanlig jordisk kung kan göra. Det är inte en ny kung David det handlar om, eller en ny kung Salomo som ska komma. Det är liksom någonting annat som är på gång. Det står i texten, han beskrivs som han är allvis härskare. Och i den gamla översättningen så står det underbar i råd. Och jag tycker att det är en lite bättre uttryck än allvis härskare som Bibel 2000 har valt. Han är underbar i råd. Gudomlig hjälte. Och det här hebreiska ordet, det kan man översätta både med gudomlig hjälte, men också med hjälterik Gud. Och troligtvis är hjälterik Gud en mer korrekt översättning just i det här sammanhanget. Det är en hjälterik Gud som kommer, som ska segra. Där förtryckaren drar fram med sin piska, så är det Gud som måste bryta den. Det finns inga mänskliga vapen som biter på det. Han är evig fader. Alltså, det är en evige som kommer. Det är Gud som är här. Och så kallas han för fredsförste. Eller fridsförste. För det hebreiska ordet har samma betydelse. Det är ett väldigt rikt hebreiskt ord som används här. Shalom. Som betyder både fridsförste och fredsförste. För jättemånga år sedan, det här var nog när jag var tonåring, så läste jag en bok som hette Fredsbarnet. Är det någon som känner igen den och har läst den? Ja, några ser jag här. Jag kan rekommendera den. Och den är skriven av Don Richardson, och han var missionär i Papua Nya Guinea tillsammans med sin fru. Och där försöker de att nå en stam med evangeliet. Problemet är att man i den här stammen, så hyllar man svek. Det är liksom grejen. Man kallar det liksom att man göder sin fiende. Och det liksom gick ut på att man skulle bli vän med människor. Och liksom man bjuder på mat och man umgås. Men egentligen så spelar man bara ett spel. För när den här andra personen totalt litar på mig fullt ut, då sviker man. Och det är liksom idealet att göra så i den här stammen. Så när Don Richardson och hans fru berättar evangelium, så tänker de, vilken idiot. Det är ju Juda som är liksom hjälten i den här texten. Han lurar ju alla. Och de såg inte ens det. Och den här Jesus, han måste ju ha varit dum som liksom inte kunde se det. Och hur mycket Don Richardson än försöker liksom, så lyckas han inte med att nå fram med evangeliet om Jesus. Därför att det finns liksom ingenting att haka tag i. Vad han än säger så vänder de där liksom tvärtom. Men så en dag så får han höra en berättelse. En tradition och en legend som finns i det här folket. Och det är legenden om fredsbarnet. Om två stammar ligger i fejd med varandra och vill liksom sluta fred på riktigt, så utvecklas ett barn. Då tar man ett barn från stammen och så ger man det till den andra stammen. Och så får barnet växa upp där. Och så blir det någon sorts garant för att vi kommer inte att ge oss på er. Därför att vårt barn växer upp där. Och den här liksom pakten, eller man ska säga, den kunde man inte svika. Det var liksom den enda fredade zonen när man inte fick svika. Och plötsligt så får Don Richardson en ingång. Och så berättar han att Gud har gett fredsbarnet till världen. Och det är ju egentligen vad Jesaja säger här. Gud har kommit som fridens första. Han har kommit som fredens första. Och han har klivit in i världen för att skapa fred. Det kom ett barn till den här världen. Och i Nya testamentet så är man helt klar på att det här är en text som handlar om Jesus. När man läser i Nya testamentet, vi kan ta Paulus som exempel. Han har liksom läst Gamla testamentet. Han är farisee. Han är rätt trogen jude som har levt i de här texterna hela sitt liv. Han kan långa textavsnitt utan till. För det var liksom kravet för att kunna bli farisee. Han lever i dem, han läser dem, han ber i enlighet med dem. Och så möter han Jesus. Och plötsligt så läser han hela Gamla testamentet i ljuset av att Jesus har kommit. Och han liksom får en helt ny utsiktspunkt för att läsa Gamla testamentet. Och han läser Jesaja-texten utifrån att Jesus har kommit. För Jesus kodar liksom om hela Gamla testamentet. Paulus, han menar att hela Gamla testamentet handlar om Jesus. Självklart inte varenda vers, men liksom själva berättelsen handlar om Jesus. En liten, vad säger man, exeges-lektion fick ni här. Snabben. Men då är frågan, vad betyder det här för oss? Vad betyder det att det är just Jesus vi följer? Vad betyder det att det är fredsbarnet vi följer? Mitt i fiendeland. För det är vad vi är. Det är vad liksom Bibeln beskriver. Att världen är i den ondes våld. Och här lever Guds församling. Makterna försöker förslava oss. Och där lever vi för Gud. Där lever vi för Gud. Här liksom finns en sorts enklav i främmande land. Alltså ett landområde som ligger innanför en stats gräns. Men som i sig själv är en egen stat. Och den här enklaven kallas för Guds rike. Eller för Jesu församling. Och vi gör inte det världsfrånvänt. Vi gör liksom inte det och sitter med armarna i kors och tänker ja, det får gå hur du vill med världen. Det spelar liksom ingen roll. Vi sitter inte här inne och bara myser och dricker te och äter bullar och spelar innebandy. Som man har gjort sedan apostlarnas tid. Det är liksom inte det som är grejen. Utan vi lever i den här enklaven. I ett sorts kluster. Människor som har Jesu märke på sina liv. Och vi önskar att leva ut de här egenskaperna som finns i den här texten. Vi önskar att leva ut ljus, glädje, frihet och fred. Det är vad vi önskar. Och vi önskar att det skulle smitta världen. Vi önskar att vi skulle sprida det. runt omkring oss. Så varje gång vi ber, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen, då ber vi att det ska synas här och nu. Varje gång vi ber den bönen, låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. Då ber vi att allt som himlen rymmer ska liksom få ta mycket mera uttryck, så mycket uttryck som möjligt, genom våra liv och genom våran gemenskap. Är ni med? Och därför så kan man inte säga att vi använder oss av krigiska metoder för att skapa fred, om vi menar allvar med ditt rike här på jorden så som i himlen. Om vi menar allvar med det, då är vi barn till fredens första. Och varje gång som vi som kyrka försöker gestalta det här, så blir vi bärare av det som kung Jesus är och gör. Allt som himlen rymmer vill vi se mer av. Och därför så tänker jag så här. Se på Jesus. Umgås med Jesus. För man blir så som den man är med. Se på Jesus. Han är uppfyllelsen av din djupaste längtan. Han är uppfyllelsen av dina djupaste behov. Han är den som möter din längtan efter ljus, glädje, frihet och fred. Det är han som möter det. Men han är också den som sätter in dig, och Bibeln använder många olika uttryck för det, olika bilder. Alltså, han är den som sätter in dig i Guds familj, i Guds rike, i Guds hushåll, i Guds medarbetarteam. Där sätter han in oss. Och så säger han att det är där vi tillsammans får gestalta det här. Alltså när världen blöder, när världen har förtryckarens piska över sina axlar, så kommer Guds församling och försöker att gestalta ett annat rike. Det är vad det innebär att följa Jesus. Det är konsekvensen av att följa fredsbarnet. Där vi bryter makter, där vi kommer med ljus i mörker, där vi kommer med fred i konflikter, där vi kommer med frihet där det är bundenhet, där vi kommer med glädje där det är sorg. Men det märkliga är att det liksom alltid sker underifrån. Och det sker alltid på samma sätt som det här fröet. Det börjar så oansenligt. När Jesus talar om Guds rike så använder han en mängd ganska oansenliga bilder. Och en av dem är ju det här fröet, senapsfröet, som man lägger i jorden. Och som är det minsta av alla fröer, säger han. Och så växer det upp och blir som ett stort träd. Så funkar räddningsplanen. Alltså det börjar alltid underifrån. Det börjar med ett barn. Världen är i mörker, i sorg, i bundenhet och i splittring. Världen blöder som aldrig förut. Och jag vet inte hur du känner, men den sista tiden så har jag känt en sorgsenhet och en maktlöshet över hur det ser ut. En sorts bottenlös nöd i världen. Och för ett tag sedan så sa man med förfäran på Ekot att Europa har tagit emot 1 miljon flyktingar. Och under samma tid så har Libanon tagit emot lika många. Och bara för att vi ska liksom förstå perspektiven i det här, så är Libanon 11 000 kvadratmeter stort. Och Småland är 29 000 kvadratmeter stort. Vad sa du? Kilometer, förlåt. Kvadratmeter, det ville Lilsita. Det är bra att du är på hugget, Håkan. Kvadratkilometer stort. Men jag tänker, jag tror ni förstår poängen. Att det är liksom en tredjedel av Småland. Och de har tagit emot 1 miljon flyktingar. Och här bygger vi stängsel. Och jag tänker att vart är världen på väg? Och uppmaningen till dig och mig, det är att inte tappa modet. För den här texten slutar med: fredens välsignelser ska bli utan gräns. Så när vi ber den här bönen, vår fader, varje gång du gör det, så ska du liksom veta och vara medveten om att du är med om en djupt liksom samhällsomstörtande sak. Förtryckarens piska ska brytas sönder. Alltså djävulskapen har en gräns. Ett barn har blivit fött. En son har blivit oss given. Det är inte ute med dig. Och det är inte ute med världen. Så låt oss ta rygg på Jesus. Låt oss bli mer lika honom. Vi ber tillsammans.